I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka och vi ska summera Allsvenskan 2022. Det är jag, Daniel Kristoffersson, och Linn Nordström. Men vi ska börja med att säga grattis till Linn. Du är nominerad till Stora Journalistpriset. Det är fruktansvärt stort det här. Vad säger du själv?
Ja, det här var inte med i körschemat att du skulle börja.
Nej, men det här måste, det är ju Stora Journalistpriset kan du vinna, så det är... Det känns som, nu är det ju once in a lifetime känns det som, men det här kan ju bli fler gånger.
Nej,
du ska ju inte avsluta din journalistkarriär.
Nej, men det är once in a lifetime. Det är ju jag tillsammans med Erik Niva och vår fotograf Pontus Orre som är nominerade.
Ja, för fotbollsresan ska vi säga.
Precis, fotbollsresan Vägvalet. Och det är ju jätteroligt och enormt prestigefyllt och coolt. Och ja... Det är ju spännande fram tills prisutdelningen och sen får man väl liksom öva in minen, för att det är svårt att se att vi kommer vinna, för det är tuff konkurrens. Men fram tills att galan är nästa torsdag då.
Det är bara njuta.
Exakt.
Ja, härligt. Det är jättekul.
Tack så jättemycket.
Och som sagt så ska vi ju summera Allsvenskan 2022. Vi kan börja bara med lite personliga intryck. Vad säger du om den här säsongen? Jag måste säga att jag tycker den här säsongen har varit hur lång som helst. Det känns som att den har hållit på i evigheter. Den började, ja, och det är inte för att det var tråkigt, utan mer för att den började så tidigt. Det var ett ganska jag började ju här på Sportbladet i februari, och sen tycker jag bara har gått i ett. Det har varit väldigt mycket med övergångar. Det har varit väldigt mycket händelser som har hänt. Det var den här liksom debatten om 51%-regeln, det var debatten om Qatar, det var debatten om VAR, konstgräs som alltid är. Men, och så hade vi ju ett väldigt hektiskt transferfönster i sommar då, där vi såg hemvändare som vi aldrig har sett för, och en guldstrid som ändå blev hyfsat jämn i alla fall till det var två omgångar kvar. Jag tycker vi satt i den här podden och pratade hela tiden om att nu kommer Häcken inte hålla längre, och nu är det ju fördel i Djurgården och sådär.
Nu har AIK chansen.
Ja, men det enda som jag kanske tyckte var lite synd då för den här absoluta spänningen, det var att Malmö tog sig aldrig riktigt. Och det hade ju varit lite mer spännande och lite mer kittlande om de också kanske hade gett sig in i guldstriden på allvar i slutet, känns det.
Samtidigt så är det ju väldigt målande för den här säsongen att Malmö aldrig kom tillbaka.
Nej.
För att det tänkte man ju de första, efter första omgångarna där när de bytte tränare och det här kaoset, att ja men Malmö kommer tillbaka.
Ja, det tänkte vi redan tillbaka i höstas, kändes.
Ja, exakt, och det skedde ju aldrig. Så att det var ju en nerv som ändå var välkomnad, även ifall MFF-supportarna såklart inte tycker det. Men då var det ju andra lag istället som kunde vara med och slåss där uppe.
Nej, men en speciell säsong, och jag förstår att du är extra knäckt som har tippade Häcken 3 år i rad och bytte just när de vann. Vilken jinx!
Ja, och de här andra åren när jag har tippat dem så har jag ju alltså verkligen trott på att de skulle vinna Allsvenskan. Det har inte varit så här, jag ska tippa på ett annat lag bara för att inte ta Malmö FF, utan jag trodde verkligen också när vi gick in i coronasäsongerna att ett lag som inte är så van vid mycket publik skulle påverkas mycket mindre av att det inte fanns ett publiktryck, och att de då skulle kunna vinna sitt efterlängtade SM-guld. Men så blev det ju inte, och nu i år så då kände jag att ja, jag trodde inte på dem så mycket i år, för jag tänkte att de inte, alltså de här nyförvärmen som de har gjort visste jag inte så mycket om, så jag kunde liksom inte göra bedömningen att det skulle bli så här bra. Nej. Som det blev. Så att ja, det är ju personligen tråkigt för mig, men väldigt roligt för Häcken.
Ja, och det är väl det som är charmen med Häcken, eller liksom det som har gjort dem till de här SM-guldvinnarna, att det är ju väldigt få lag som får in nyförvärv direkt och fungerar så där bra direkt. Det får man ju ge credit till Högmo och Martin Eriksson som var inne på tidigare. Och ja, när vi går igenom allsvenska stora pris och våra toppar och floppar här, så kommer vi vara en del Häckenspelare med som vi ska göra sen då. Men det är ju inte slut riktigt än då. Vi ska ju summera allsvenska, men det är ju faktiskt ett kval som väntar här också. Och jag var ju av den åsikten att trodde ju aldrig att Varberg skulle behöva kvala. Trodde de såg så bra ut. Vi har varit inne på här i podden är att det är laget som kommer kvala. Känns det tryggt, de kommer vinna liksom. Men nu känns det som Öster har kommit igång rejält. Visserligen en liten dipp i superettan. Och det blir lite ovisst nu, känns det som, när Varberg ska kvala mot Öster. Så att det känns ju som att... Och skulle en klubb som Varberg åka ur, då har ju kommit Jocke Persson som var kvar. Känns som väldigt många spelare kommer lämna också.
Och det kommer bli så grisiga matcher. Alltså ja, riktiga novembermatcher.
Ja, det blir en kvalfylld, ett slut på november i alla fall. Men om vi ska gå på listorna här. Vi har gjort toppar, floppar, försvarare, nyförvärv och sådär. Vi börjar med dig då, så kan jag fylla på där. Årets målvakt, vad ser du där?
Ja, där fick jag ju fundera. Jag tyckte det var så. Tycker du att det var klockan?
Nej, det var absolut. Det var ju, alltså, jag tycker ingen har varit så här. Jo, det finns ju några som har varit så här... Om man jämför med tidigare år, så har det alltid varit någon som har varit överjäkligt bra, som man tänkt sig, ja men han är given. Nu är det mer att det finns vissa har ju, eller alltså de flesta har väl gjort en del tavlor också, inte varit så här superstabila, men de har ju varit liksom, ja men till exempel en som Werner Hahn har gjort det väldigt bra, men har gjort en del dåliga matcher. Samma sak med Friedrich i Kalmar, som var ganska svajig i början och sådär. Så att,
och Djurgården har ju två målvakter,
ja,
som har bytt med.
Ja, precis. Så att det är ett svårt val. Vad föll ditt val på?
Mitt följer på Peter Abrahamsson.
Ja.
Och jag tycker att han var ju, jag tror han var ju borta några matcher där efter sommaren, va? Men jag tycker ändå att han är stabil, att han tillför jättemycket till Häcken över hela planen. Det är ju som att han styr ju liksom och har den erfarenheten och den auktoriteten över sina lagkamrater som krävs. Och att han, jag menar att han, precis då som Högmo, alltså verkligen fick in i Häcken att vi är ett lag som kan vinna guld. Alltså vi ska inte bara slåss om ett guld, utan vi kan vinna guld och vi ska göra det. Plus att han har en lagom så här glimt i ögat, han är lagom loj i mixad zon. Och sen då en jättebra målvakt. Så att ja, det fick bli mitt val.
Ja, precis. Har ju fått en del svåra matcher också när Häcken har varit ganska spelförande och haft, ibland har han inte haft så där mycket att göra, men då har det kommit ett skott där också. Sådana matcher är väldigt svåra för målvakter. Så att det köper jag.
Och att Häcken är ju inte heller, alltså Högmo är ju mycket framåt. Så att det är inte, alltså, hade han haft ett lag fram sig som var mer fokuserade på det defensiva, så hade det varit lättare för honom också.
Så är det ju. Jag hade nog tagit Ricardo Friedrich i Kalmar ändå. Han håller 14 nollor tror jag mest av alla. Han, som jag sa, så gjorde han en del tavlor i början, men sen kom han igång, och att de kommer femma gör han en väldigt stor del av. Så att jag hade nog varit Friedrich, men det känns ju som det är hugget som stucket mellan de två, Widell, Zetterström och Werner Hahn kanske. Känns det som att det är de fyra som har stuckit ut mest.
Absolut, men vem var det som fick det på galan?
Galan var det, allsvenska stora pris fick ju Friedrich.
Ja.
Sen vet jag inte vem som fick det. Jo, precis, så var det. Om vi går vidare då, vilken är din årets försvarare?
Ja, då...
Också svårt. Ja. Det här årets försvarare har jag ju tagit med. Här är ju både ytterback och mittback.
Och då så skrev jag ju då, jag saknade av Alexander Milosevic, för det tycker jag verkligen att han har saknats den här allsvenska avslutningen.
John Grette var inne på det också i mixade zonen när vi träffade honom, att Milosevic nästa år kommer liksom ta ett större ansvar. Det blir viktigt att få in honom nu när Lustig och Sebastian Larsson slutar.
Och det är nästan svårt att se hur han ska ta ett ännu större ansvar, för jag tycker att...
Jo, jag menar inte större ansvar, dålig formulering, men att han kommer bli ännu viktigare för AIK när de här äldre spelarna.
Alltså sluta. Hoppas verkligen att han kommer tillbaka. Och
ja,
att,
men det tror jag.
Ja, skönt. Men jag saknar av honom då, för att annars är det ju en sån ett klockrent alternativ som man alltid kan luta sig mot. Så fick man också tänka då kring, alltså det är svårt med just försvarare, för att som du säger innefattar ju så många olika typer av spelare. Och så här, jag tycker att Hjalmar Ekdal har tagit jättestora kliv, varit jätteduktig, och Isak Hien självklart den tiden som han var i Djurgården. Men jag tog Mohanad Yas för att jag tycker att jag alltid blir imponerad av honom när jag kollar på Hammarby. Jag tycker att han är jag tycker det är imponerande hur man kan som försvarare vara så viktig för ett lag över hela planen varje match. Att man både avstyr liksom motståndarnas anfall men ändå är med och bygger upp sitt eget lags anfall. Men det valet känner mig trygg i.
Ja, finns som sagt många att välja på. Jag kan nog inte komma ifrån att jag väljer nog Isak Hien ändå, även fast han inte var med hela vägen in. Jag tycker att han var just den där försvarsgeneralen som gjorde det väldigt bra. Han kom från egentligen ingenstans. Det var inte många som trodde på honom. Han har den här hårdheten och snabbheten som jag tycker att få hade i allsvenskan. Jag tycker även att han gjorde så pass viktiga avtryck i Djurgården och liksom la grunden till den här stabila spelsättet de hade, och att han liksom banade vägen för någonstans att de kom ut i Europa när han var med i kvalen och sådär. Så men som sagt, det finns ju, Jahas är ju också ett väldigt bra val, Milosevic, samma sak där. Sen vill jag lyfta en sån som Lars Zäta till exempel i Kalmar också, som liksom, jag trodde var alltså, nästan som man skrattade åt honom när han var här tidigare, att han var liksom lite klumpig och sådär. Han ser ut som en dunderförsvarare nu och är väl också med i topp 5 av allsvenskans bästa försvarare minst.
Jag såg att Hovland vann på där går. Men det som var med Jasmin när jag skulle fundera ut vem jag skulle ta var att det tomrummet som han kommer lämna efter sig nu med sin spelstil i Hammarby är så enormt stort och svårt att fylla. Om man jämför då, om en försvarsgeneral försvinner, då vet man ju mer vilken typ av spelare man ska ha. Som Isak Hien kunde man ju ersätta. Men Jas kommer bli i princip omöjligt att hitta en sån spelare för Hammarby.
Ja, precis. Och de pengarna tror jag inte allsvenska klubbar är beredda att lägga på ytterbackar heller. Om man ska få en lika bra. Så jag tror att han försvinner, och det finns ju intresse där från MLS. Och han sitter ju på DC Uniteds Discover List. Så de har prio på att värva honom. Det vore lite coolt att se Jahas få Wayne Rooney som tränare och bli lagkamrat med Christian Benteke och Ravel Morrison. Vilket gäng det hade blivit.
Det känns som att han har ju ändå den personligheten i sig att han skulle kunna...
Ja, det tror jag han skulle gilla. Bo i Washington också är väl hyfsat ändå. Jag har aldrig varit där, men de som säger att det är en hyfsat rolig stad.
Det är inte som när han bodde i Mjällby, men...
Nej, precis. Det är ett stort steg därifrån. Du, mittfältare då? Nu säger vi det hela tiden, men här finns ju också ruskigt många bra värdjare på. Jag tror Rygaard vann det, va? På galan. Vad
ja,
säger
han
du?
Har ju varit helt otroligt.
Ja, vad säger du?
Ja, fan, nu känns som att jag inte att jag ångrar mig, men jag tog ju Besara för 11 mål och 11 assist, och att han kom till Hammarby och att ingen trodde att det skulle gå så bra för honom, för att man täckte ju upp hans position med andra värvningar också. Så att om man jämför med hur mycket han kostade för Hammarby och hur mycket han har gett laget och hur alltså viktig han har varit, så tar jag honom.
Ja, jag har svårt att välja där jag också. Alltså, jag skulle vilja också lyfta fram en sån som Darijan Bojanic, som har ju verkligen varit extremt och kanske banat vägen för Nahir Besaras poängproduktion, får man också säga. Han har gjort det liksom med en spelförståelse. Nu säljs ju han också till Ulsan Hyundai här, men jag tycker han har varit viktig. Men som klart, det går ju inte att komma ifrån Nahir Besaras poängproduktion och den betydelse han har haft. Man kan lyfta fram en sån som Mustafa Zeidan också, om man bara tar liksom hans första halva av säsongen. Mattades ju lite när han kom till Malmö FF. Där är jag nog på ditt spår också. Jag säger Nahir Besara. Jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra. Och är ju en väldigt... Han fick ju priset som... För domarnas pris också som... Ja. Och om man ett pris man vill ha av domarna. Ja. Men han är liksom fair play och han är bra att surra med och sådär.
Det har jag även för oss efter matcherna.
Nej, men det finns och funnits många bra mittfältare också, Rygaard som ja, säger såklart. Simon Gustafsson, Samuel ja. Gustafsson. Så att, ja, spännande. Eller spännande, där har vi den.
Men kul att det finns så många att välja på.
Ja, men där var vi eniga i alla fall. Mm. Anfallare då, vad säger vi där? Jeremejeff vann ju i stor stil här.
Ja.
Vad säger du?
Nej, men absolut. Alltså, knockout tycker jag.
Ja.
Alltså, jag är jätteimponerad av honom och hur han stod upp hela säsongen, och även när hans målproduktion själv gick ner så kändes det inte som att det påverkade hans självförtroende nämnvärt. Utan han, jag tycker också att han steg några snäpp i sin, i sin storhet utanför planen. Att han tog mer plats och skänkte liksom en guldglans till hela truppen. Mm. Att man behöver ha att ens stjärna går ut och gör vissa uttalanden för att de här andra spelarna som inte har lika stor plats i omklädningsrummet kanske tror på det också.
Nej, precis. Jag tycker att Jeremejeff har gjort det bra, men jag har ju, som jag har sagt tidigare på den, tycker att Marcus Antonsson ska ha det. Tycker att det är en större bedrift att göra så många mål som Antonsson har gjort i ett lag som Värnamo. Jag tycker att han har liksom varit helt avgörande för att de ska dels hålla sig kvar i Allsvenskan och dels kanske ta det här nästa klivet och bli ett mittenlag. Sen förstår jag också att hur du resonerar och alla andra resonerar, för det är verkligen alla andra som tycker att Jeremejeff är bättre, med att han leder Häcken till en titel och betydelse han har i laget och sådär, ledaregenskaper, han tar det en viss defensiv ansvar och sådär, men får jag säga någon så skulle jag ha sagt, jag röstade på Antonsson.
Får man avslöja det?
Ja, det måste man väl få. Vem bestämmer det?
Ja, men jag vet inte vad ni har för sekretess.
Man får avslöja vilket parti man röstar på också.
Ja, varsågod.
Nej, det tänker jag inte göra. Men man får. Det är inget spöstraff. Okej då. Då går vi på årets spelare.
Mm.
Vad säger du där?
Ja, jag läser innantill. Oj, vad svårt. Men det blir Jeremejeff som tar den här också. Vinner skytteligan och visar vägen för Häcken både på och utanför planen.
Ja, det sammanfattade det bra. Här skulle jag också vilja säga samma som jag sa. Det blir samma för mig också. Jag säger Marcus Antonsson. Ja, med typ samma motivering. Att han har betytt allt för Värnamo lite till. Och har varit kanske den spelare som har betytt enskilt mest.
Du tycker han är årets spelare?
Ja.
Ja.
Ja. Det tycker jag. Det tycker inte du.
Jo, absolut. Eller nej, det gör jag ju inte. Nej. Men det är kul att vi inte tycker samma.
Nej, men jag tycker just att han gör den prestationen i ett lag som Värnamo. Sen kan man diskutera också om det liksom, om vad Värnamo har för press på sig utifrån. Det kan man också diskutera med Jeremejeff. Är det en större bedrift att göra liksom det vissa gör i Hammarby, Djurgården, AIK, Göteborg, de här storklubbarna som är press, och att det blir mindre press i Häcken och Värnamo och sådär. Men det här är en personlig lista och personliga val. Så där var vi inte överens. Men då årets nyförvärv, och här finns det ju en uppsjö av spelare och värde mellan. Vilka har din lott fallit på?
Simon Gustafsson, absolut. Och sen hade jag Nanasi, men han är ju på lån, men jag vill ändå lyfta honom. Och sen hade jag Nahir Besara också.
Nahir Besara? Ja.
Nahir Besara, Simon Gustafsson och Sebastian Nanasi.
Ja,
precis. Fast han är på lån, men
ja, nej, men det är ju klart en värvning, och där får man säga att Nanasi, han har inte blivit lite bortglömd, men jag tycker vi snackar lite för lite om honom med tanke på hur bra han har varit i Kalmar och vad han betytt och hur...
Men framförallt om man också som en ung spelare tar en sån petning och utlåning.
Verkligen.
Jag är jätteimponerad av. Ja. Och det ska bli kul att se honom nästa säsong.
Ja, verkligen.
Vad har du där då?
Jag har ju inte gjort någon sån här
Marcus
lista.
Marcus Antonsson.
Men... Jag skulle väl vilja säga att det går liksom inte att komma ifrån just de här Nanasi och Besara. Så jag är med dig där också.
Simon Gustafsson med.
Helt, ja, men precis. Men det finns ju en del andra som har gjort det väldigt bra också. Om man ska gå på något motsatt då, så får vi säga att den som inte är årets värvningar, det är ju Buya Touray. Som har haft det väldigt svårt. Vincent Till i AIK blev ju kanske inte den hit som alla trodde.
Nej. Travalli har inte heller
gjort det så bra. Vet om Berisha kan vi tycka det är lite för tidigt att såga än, men nej, han blev inte heller en hit. Så att,
då har du redan gjort en krönika.
Ja, precis. Nej, men jag tog ju fram tre spelare som behöver steppa upp nästa år, och det är väl de som jag nämnde där. Annars så, ja, men jag tycker den listan såg väldigt bra ut.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Om vi går på årets tränare då, vad säger vi där? Det också känns som väldigt hårt mellan ombuden.
Är det verkligen det? Det jag tycker att det är Högmo.
För att?
Ja, för att han både är framåt i spelstilen, framåt utanför planen, och att han är konsekvent och rak och fick spelarna att tro på att, som jag sa innan med Jeremy, för att vi är inte bara ett lag som ska slåss om guld, utan vi är ett lag som verkligen kan ta guld, och är man i en klubb som aldrig gjort det tidigare så tror jag att det är svårt att förstå ändå hur mycket sån historia spelar in i omklädningsrummet när man är i ett lag och i en klubb som aldrig tidigare har vunnit SM-guld. Så att det är ingenting som vi journalister bara vill måla upp att det är som ett guldspöke eller som när vi kör derbyspöken, utan det finns ju verkligen där.
Ja, verkligen.
Så att det tycker jag att han är värd årets tränare.
Ja, det jag tycker liksom är det största med Högmo, det är ju att i vilket skick Häcken var innan han tog över. Låg liksom i botten av allsvenskan. De var ju på väg att åka ur. Andreas Alm sa de bevingade orden att det är lite spännande att ligga sist. Det var en ny take på det hela. Men han lämnade i foden, så sen tog han över. Och sen bara hur allt har fallit på plats av sig själv. Om man tittar på det utifrån, men när man såklart vet, när man har lite insyn, att det är ett jättehårt jobb av Högmo att få ihop den här gruppen, det är ett jättejobb av Martin Eriksson att få ihop de här nyförvärven.
Ja, och med Högmo att han inte är ju en Glenn Riddersholm.
Nej,
alltså,
precis.
Han är ju
motsatsen.
Ja, exakt, och det är det som men ändå liksom en man som inte drar sig för orden, men som inte behöver att folk ska gå in och filma honom på en träning när han skriker på spelarna, eller han behöver inte slå sig för bröstet liksom och visa sin auktoritet, utan han har klarat det där ändå, och det tycker jag är coolt.
Håller helt med. Och för mig då så stod det mellan två, det blev nästan delat där, delat ledarskap tänkte jag säga, delad första plats med Henrik Rydström också. Det man kan säga om Högmo då, som inte Henrik Rydström har, det är ju att Högmo har, de har ju en lönebudget på 85 miljoner, Häcken, Kalmar har på 35, och just att det skiljer så lite lite poäng mellan dem, tycker jag gör att Henrik Rydströms jobb med Kalmar har varit helt enastående. Ibland så har ju liksom bänken inte alls varit den här av samma bredd som konkurrenterna, och att komma före AIK till exempel och komma fyra i allsvenskan, det är ruskigt imponerande med de ekonomiska resurserna. Man bara kan ta Bosmanfall, man har tagit spelare som ingen annan klubb har velat ha, man har liksom fått Nanasi och presterade han har gjort, man har fått Lars Sätra, en svajande målvakt i början har man fått att bli en av allsvenskans bästa, så att det är bara att lyfta på hatten där. Så jag säger att det blir en delad första plats mellan Högmo och Rydström.
Då har vi Djurgårdsduon utanför.
Ja, men de är trea då. Det är såklart de tre. Man skulle kunna motivera det med att de också skulle kunna vinna. Om man ser till att de har tagit ett Djurgården som inte alls var topptippat, eller jag i alla fall inte SM-guldvinnare, men till Europa, vunnit gruppen i Europa Conference League och spelat in 80 miljoner eller 100 miljoner den här säsongen till Djurgården. Det är klart att det ska man ju också ta med i beaktningen, men de Det är hård konkurrens. Skrälllag då? Vad säger vi där? Ja. Årets skrälllag 2022.
Då har jag skrivit att jag kan ju inte svara Häcken här, som att jag tippade de som vinner 3 år i rad. Så att för mig kan det ju inte vara en skräll att de till slut vann. Och att det blir Kalmar för mig. Att det är lätt att göra en bra start eller avslutning på en säsong, men att prestera över hela säsongen, det trodde jag inte att Kalmar skulle klara.
Nej. Jag håller helt med. Kalmar, skrälllag. Men jag kan ju säga Häcken då, eftersom jag hade tippat 8 tror jag, eller 7. Så det är klart att det blir mitt skrälllag. Mm. Men det känns lite konstigt att säga det. Ett annat skrälllag då som jag trodde kanske skulle åka ur, det är Degerfors. Nu klarar de sig kvar utan kval, tycker jag är imponerande. Där gjorde man ju ett jättejobb i klubben, där man dels behöll tränarna Solberg och Holmberg, och man spetsade med Omar Faraj och Gustav Lagerbäck. Det var liksom klockrena värvningar, och det var liksom ingenting att snacka om. Så att, ja, men skrälllag då, om man vill se det så, Degerfors.
Och att de ju den här 3-0-segern mot Djurgården.
Verkligen.
Grusade Djurgårdens guldchans, får man säga.
Det var imponerande. Om vi går till andra hållet då, flopplag. Finns en del av värde på det här, känns det som.
Ja, där har jag ju inte, eller jag tycker ju som att Malmö FF är det givna svaret, men,
ja, det är
men samtidigt så nej, men det finns, man kommer alltid till en punkt när en bjässe till slut svajar till. Och det gjorde Malmö FF minst sagt nu. Och det är klart att det är en flopp att de är så långt ner i tabellen och missar Europa. Men jag tycker ändå, om man ska svara någonting annat, så tog jag IFK Norrköping, och då framförallt Glenn Riddersholm. Alltså de förväntningarna som han målade upp, och de har ändå, alltså vi har sagt det, 100 gånger den här podden, alltså den truppen som IFK Norrköping ändå har, att man ska kunna prestera så mycket bättre än vad man har gjort. Och sen var jag på den matchen där de kanske då, den här danska dynamiten exploderade. Det var ju mot Hammarby när de vann, kom inte ihåg vad det blev, 5-1 kanske. Men utöver det så har de ju inte alls levererat så som jag trodde. Och jag tycker att han, men som vi var inne på innan, de här, när han vet att han blir filmad och står och skriker på spelarna och hotar spelarna med att alla ska bli utbytta om de inte gör som det är tänkt efter halvtid. Jag vet inte. Det blev lite mycket skådespeleri och lite för lite poäng för att jag ska tycka att det kändes inte rimligt att ha dem som ett flopplag, för det tycker jag att de är.
Jag håller helt med, och jag har sagt det många gånger nu, jag tycker att Riddersholm inte har visat någonting varför han är en riktiga tränaren för IFK Norrköping, och att de inte ens klarar av att vinna mot ett, vad jag tror, halvt bakfullt Häcken i sista omgången. Det är, säger väl en del, och de kommer stå inför jättestora utmaningar inför säsongen som kommer. Jag tror både Totte Nyman och Linus Wahlqvist Egnell kommer lämna.
Jonathan Levi då?
Jonathan Levi har väl kontrakt fram till som ett tag till, va? Han har väl nästa år också, tror jag. Men han ligger väl på för en flytt, men frågan är, då kan liksom inte bli av med alla de där namnen, känns det som.
De har ju med pengar ifall de skulle vilja
förlänga.
Ja, förlänga eller ta in något nytt och stort.
Hans kontrakt går ut nästa år. Han har ett år kvar. Så då kan de ju sälja han i sommar och få pengar och ha kvar han dit då. Egnells eller Wahlqvists kontrakt går ju ut i sommar, så att där måste de sälja i vinter om de ska få pengar.
Det kan ju med vara så, alltså när man har haft Rickard Norling som tränare och sen så kommer det in en annan stor man som ska ta mycket plats, så spelarna kanske var mätta. Alltså det kan ju vara att Riddersholm skulle behöva skrika på dem hur mycket som helst, för att de hade ju redan haft Norling där och kanske var halvt avtrubbad liksom för att ändra sig in i hans spelstil. Jag vet inte, men jag tycker att Norrköping kan mycket bättre än det.
Men också Malmö också, som kommer att göra en rad förändringar i truppen, och de ska bli in en ny tränare först, så att nej, det känns.
Men det är de två som är flopplag, va?
Ja, jag ser inget. Alltså Varberg, är svårt att säga att Varberg är ett flopplag, även fast jag tror att de hade större förhoppningar på den här säsongen än att få kvala.
Helsingborg då?
Ja, också flopplag, men samtidigt där är ju mer grejen för hoppen att man trodde de skulle, okej, nu värmer man in Abbe Khalil, man tog in Alexander Falsetas, man tog in Mushin och de här som gjorde det ganska bra, men de fick ändå inte ihop det. Och sen har det varit en del, ja, halvt kaos där med Van den Hurk som träningsvägrade och ville bort, och det har varit stökigt. Och jag trodde att Helsingborg skulle göra mycket, mycket bättre. Kanske lite hårt att kalla dem flopplag, fast samtidigt då, om man jämför resurserna de har haft och liksom den, de spelarna man tycker de har tagit in, om man jämför med till exempel GIF Sundsvall som inte har den ekonomin, så får man säga att ja, liten flopp då. Men de tre var är väl. Sirius också skulle man kunna säga lite av. Hårt att kalla dem flopp när de håller sig kvar, men jag tror ändå de hade hoppats på mer än att, de var ju faktiskt indragna i bottenstriden ända in i slutet nästan.
Kanske att de nästan, det är svårt att veta ifall de har överpresterat de andra säsongerna eller ifall detta mer är deras nivå. Så att det är att floppla, eller att kalla dem för flopplag är
nej,
svårt.
Precis. Men det är ju mer att där får man också se att de har blivit av med ganska många spelare. Exakt. Av de bästa spelarna. Så att, nej, det är hårt att kalla Sirius ett flopplag. Men Helsingborg skriver jag under på i alla fall. Vi går vidare och då har vi nästa kategori som är
våra personliga reflektioner.
Precis. Nej, men vi skulle gå igenom samtliga vinnare på Allsvenska Storpris. Nej, men personliga reflektioner, har du någon så där speciellt ögonblicksminne som du kommer ihåg? Från säsongen. Nej, det var ju stort när vi satt, alltså, eller stort, det är klart det var mäktigt, avtackningen för Per Karlsson här senast. Och är det sällan man ser sådär. Vi kan väl begrava myten en gång för alla nu att i Sverige är vi väldigt dåliga på att hylla våra hjältar. I alla fall gäller det inte allsvenska klubbar i alla fall. Där har de varit väldigt bra på slutet. Och ja, det är nog det mäktigaste, tillsammans med Marcus Rosenbergs avtackning får man säga att det är det mäktigaste som jag kan komma på i alla fall. Vad säger du? Kommer du på någon mer?
Nej, och inte heller någon där det har varit, där det har byggts upp så länge, nej. Och där han inte hade spelat en match på så länge, så att det blev ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt, och att den höll på alltså i en timme. Alltså, ja, den vill ju aldrig ta slut.
För hans egen del hade ju, han bara, ja, det är nästan, det är dumt att säga det här, sa han liksom ödmjukt i mixade zonen, men jag är nästan glad att det är över, för det hade byggts upp under så lång tid. Hela veckan hade han liksom gått, hade Pertan gått och gråtit liksom och varit nostalgisk och sådär. Så han sa det, jag grinar väldigt mycket nu i veckan här, och det var inte bara nu under avtackningen, utan det var även under hyllningen, utan var det även före liksom när han pratade med folk och sådär.
Jag höll på att bli riktigt haveri när han inte hade någon mikrofon.
Nej, det var starkt av John Guidetti och springa och fixa micken.
Ja, och sen så tyckte jag att det var liksom rimligt, för sen skulle ju då Sebastian Larsson och Micke Lustig komma efter honom, och det är ju lite svårt när en av klubbens, eller den absolut största, slutar i AIK och sen ska de, men det, alltså, det blev ju bara,
jag tycker det blev alltså, ganska det, bra
jag tycker med att det blev jättebra, ja,
och för att Sebastian Larsson var ju mer såhär liksom, ja, men de visste ju att, ja, men Pertan ska vara i centrum,
ja.
Och Lustig sa tack, 35 000 har kommit hit bara för att tacka av mig liksom. Han skämtade, det blev liksom,
ja, och Seb var ju med mycket skämtsam, ja, alltså det var exakt. Ju nej, det var verkligen en värdig avtackning, och det var kul med när Goitom kom till oss i mixade zonen, så var han ju noga med att poängtera direkt att så här, Pertan kan inte spela. Alltså, nej, men för att publiken skanderade liksom. Alltså,
nej, jag vet.
Alltså publiken
in med Pertan efter 7 minuter.
Ja, men typ.
Eller, när det var 7 minuter kvar.
Ja, och så, ja, precis. Och då var de ju, alltså du vet så här, det var ju folk på läktaren som bara, du vet vem min arbetsgivare är, går ut om. Alltså, och Per Karlsson kan ju inte spela. Nej, alltså,
det sa ju han också, att jag liksom hjärnskakning, jag skulle spela bara en minut och jag visste inte ens om jag skulle få spela.
Nej, han kan ju inte ens få puls. Alltså, det, så att det var Goitom, det tog han upp direkt. Liksom, att det var inte det att han inte, alltså han skulle in, men det var inte så att han höll, nej, honom utanför på något sätt.
Så han skulle få skit för det också, att han inte blev inbäddad en skadad
Per. Nej, och det var ju lite, det blev ju lite ändå spänt läge där när Guidetti fick sitt röda kort,
ja,
och att de låg under, så att det var väl klart att publiken kanske blev lite oroliga, men när det var en minut kvar då blev han ju inbytt.
Halvkrantigt där och gå in sådär i situationen, samtidigt domaren har ju noll känsla. Han kommer in, inte med sträckt utan han liksom med liksom sur, eller säger man, översidan av foten upp, så det är ju liksom ingenting. Och de berättade ju i mixade zonen där att de hade ju frågat så här: okej, nu kan du väl, till den här spelaren som la sig ner, nu kan du väl erkänna att du inte träffar den. Nej, du träffar aldrig mig, hade han erkänt efteråt liksom.
Det var Väisänen, va?
Ja.
Så att, nej, men jag tror att nej, det är klart att det var inte jättebra känsla från domaren. Sen så ska ju inte Guidetti gå in. Alltså, han fick ju ett gult kort i första halvlek tidigt. Och har man med sig det och sen kommer med foten så högt i en sån situation, även ifall han hinner vika ner den, så är det ändå farligt spel för att få ett gult till.
Exakt, exakt.
Men han var ju frustrerad, och det förstår jag.
Ja, det förstår jag också. Men är riktigt mäktigt tifo, riktigt mäktigt en halvtidsbränning där med Pärtan Inferno. Och sen så blev det ju
sen tycker jag det var konstigt att det var ju första allsvenska säsongen som då inte avgjordes i sista omgången på 2 år, va? Förra året så kunde ju, ja, nu ska vi tänka bakåt. Men jag tycker det är lite synd när det, ja, det är avgjort innan.
Så är det. Och det, men framförallt är det ju synd när det blir som i damallsvenskan, att det blir när det är mästare i kavaj.
Ja.
Det, som det blev i år, tror jag, va? Rosengård.
Mm, exakt. Men det var väl liksom är så coolt då, att Häcken blev det när de mötte Göteborg. Men det är ju roligare när det lever in sista omgången.
Ja, så är det ju. Absolut. Men ska vi halvt stänga den här säsongen, eller har vi något mer som vi vill...
Ja, men har du någon mer personlig reflektion? Alltså när JG till slut blir presenterad eller...
Ja, men mer att det har varit roligt att jobba med massa nya kollegor. Det var det skitkul. Men det är väl mer just den här galna transfersommar som det var, och så många hemvändare som vi inte kommer att se. Det var ju roligt att det blev så många värvningar. Och nej, men annars har det varit ungefär som vanligt.
Du har ju varit på rätt många Sundsvallsmatcher när du har varit hemma samtidigt.
Ja, en del, fast inte så många ändå.
Tar du med något därifrån?
Har inte varit så mycket att ta med. Nej, det är väl att Stefan Löfven inte var där. Han brukar ju vara där varje år. Han har inte varit där i år.
Jag var ju där uppe när de mötte Hammarby tidigt på säsongen. Då var det ju snöbollskastning.
Ja, exakt.
Det var ju också otroligt.
Ja. Nej, men en mycket händelserik säsong. Vad tror vi kan förvänta oss av nästa säsong då? Om vi går på...
Ja, det ska bli... Jag tycker framförallt att det ska bli riktigt roligt att se hur Malmö FF ska studsa tillbaka, ja, från den här
det
säsongen.
Känns som det
alltså, nu är det ju... Har man de pengarna och de musklerna, då är det någon gång de ska spännas. Och sen visst, absolut, det spenderas inför den här säsongen också. Ja. Men det tycker jag ska bli riktigt, riktigt kul.
Ja, men samma sak med AIK tycker jag ska bli väldigt intressant att se vad Brännström kan tillföra, och hur AIK kommer tänka nu då. För att han kom ju in i ett så här bra läge på ett sätt, för att ett AIK som kommer femma, det är ju, om man ser historiskt, det är en ganska dålig AIK placering. Det är ju ganska tacksamt då att komma in som tränare. Okej, nu kom femma förra året och sådär. AIK gjorde ett väldigt bra Q3. Det finns en del pengar, de sålde AAA. De kommer nog sälja Yasin Ayari. Där borde de få in 40-50 miljoner säkert i vinter, med tanke på hur bra han har varit. Så det kommer finnas pengar där också. Men samtidigt är ju, om man tittar på lagbyggena, så känns det som att Djurgården kommer vara mycket längre fram än AIK, och med 200 miljoner på banken. Häcken kommer troligtvis också vara väldigt mycket längre fram i det här, själva kemin mellan spelarna, nyförvärven. Då kommer man tappa Jeremejeff som kommer gå utomlands, men jag tror man kan värva ganska bra ersättare, och en anfallare är, i ärlighetens namn, det är klart det är svårt att ersätta en skyttekung, men det är svårare att ersätta en central kreativ mittfältare än
Darijan Bojanic.
Ja, typ, så skulle jag säga. Hammarby kommer vara ganska långt fram också, tror jag, med tanke på att man har jättebred trupp och sådär. Man kanske kommer spetsa lite grann.
Och Marti har satt sitt.
Ja, så känns det också. Malmö kommer jag, tror jag, aldrig kommer tillåta liksom, att de kommer hamna utanför topp 3. Så att de kommer satsa, tror jag, om de ser det. Om de skulle ligga efter i sommar, så tror jag de kommer satsa hårdare och hårdare. Så att på det viset är det ett svårt läge att komma in i när så många andra klubbar ligger så långt fram. Så att, och AIK kommer ju behöva bygga om lite grann. Jag tror de kommer... Jag skulle bli jätteförvånad om det inte blev 3-5-2.
Vad tror du om Nabbe?
Ja, det är väl, alltså det är bara att gå till statistiken. Om en spelare inte har förlängt efter säsongen, det är ju, så är det ju 90% att han inte förlänger.
Han stod och pratade väldigt gott om Brännström i
mixade.
efter sista matchen.
Ja. Nej, men så är det ju. Och på så vis är det ju ett, det är lite så här 50-50-läge. Samtidigt då så känns det som att AIK sparkade Bartos, tycker jag, kanske lite förhastat. Man gav honom inte en chans att reparera, vilket man har gjort med Rickard Norling. Då tänker jag att man måste ha tålamod med Brännström. Och kan det vara så kanske att nu har man värvat in den här eller Andreas Brännström, om det skulle börja dåligt, kanske liksom längre upp i organisationen man tittar på, då kanske liksom sportchef Jurelius har det varit snack om och sådär. Så att jag tror att det är viktigt dels för AIK och sportsliga ledningen att man ger Brännström tid och att man ger han liksom förutsättningar att bygga sitt spelsystem. För att om man tittar på de lagen han har haft, så som spelar ju en ganska underhållande fotboll med hans lag, possession är riktad 3-5-2. Och jag tycker AIK, kommer att titta på deras trupp nu då, vi gissar att Jetmir Haliti kommer få en hyfsat viktig roll om han håller sig skadefri i Brännströms. Så har de ju bra mittbackar där med Sotto och Milosevic, Collins Chisenje som knackar på dörren där. Så att, det ska bli spännande att se hur AIK kommer att spela och vad de kommer att göra. Sen tror jag att det kommer hända mycket in och ut i AIK.
Och vem som kommer att träna Malmö FF, känns
jättespännande. Det är också väldigt spännande. Så att det kommer finns väldigt mycket och se fram emot 2023.
Mm.
Men du, hur känns det för dig då? Du åker på VM ganska snart.
Ja, åker på VM.
Inte så mycket i Allsvenskan. Är det någon, jag tror inte det är någon spelare i Allsvenskan som spelar VM.
Nej.
Det är ganska unikt, det tror jag inte har hänt för.
AC.
Nej,
han kommer inte göra det för att han inte...
Svårt att se att han kommer med i Danmarks trupp nu. Nej, det ska vara han då. Men
ja, det är det enda jag
tuff tänkt. Konkurrens.
Ja. Ja, det är ju blandat. Det är klart att det ska bli coolt att få uppleva ett VM. Och sen är det i Qatar. Vi har tre säkerhetsmöten imorgon. Och alltså det kommer ju bli alltså tufft på plats. Alltså, ja, det är tufft att man inte kan föreställa sig hur det kommer bli.
Nej.
Och som mig, för att vara kvinna där innebär ju ännu mera säkerhetsmöten. Och ännu mer att tänka på massa olika saker. Så att det är blandade känslor inför avresan nästa fredag.
Men om man nu, alltså det känns som hela diskussionen om Qatar och att det är dåligt att de ska ha det, vi alla är med på det tåget, och det känns som att det har varit väldigt lite diskussion om det rent sportsliga. Men jag vet inte om du och jag snackade om det lite här tidigare, men rent alltså om man ser bara spelmässigt, så har det ju chans att bli ett fantastiskt VM just sportsligt, med tanke på att alla spelare kommer vara liksom fit for fight. De kommer inte ha spelat, alltså med alla andra VM, då är det liksom, okej, nu har vi en 8 månader eller 10 månaders säsong som de har kört fullt. Vissa Premier League-spelare har spelat liksom 70 matcher eller 60-70 matcher. Nu kommer de ha spelat 20.
Ja, nu kommer de in i andra
sportsliga. Liksom, nej, det blir väldigt spännande. Det finns väldigt många. Det är bara kolla Brasiliens lag liksom. Herregud. Ja, nej, det ska bli spännande.
Ni får ringa mig när jag är där, så ska
Absolut, jag
försöka återberätta.
Podden
mer.
Kommer ju fortsätta här i vi ska försöka köra ett avsnitt varje vecka, och så kommer vi få rapporter från VM då, från dig. Du får vara vår förlängda arm i Doha.
Och du är ju sillekungen som vanligt under den här säsongen.
Så, det hoppas vi. Du, vi tackar vi för den här säsongen då, och sen så ses vi igen och hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.